Välkomna tillbaka till Paranormalia med mig, Sebastian Krantz. Vi ska börja dagens avsnitt med de lyssnarberättelser som kommit in till oss. Och för er som inte vet ännu så går det bra att skicka in era noveller, upplevelser eller andra spökhistorier som ni vill dela med er av till vår Facebook-sida Paranormalia. Jag heter Jennifer och kallas för Leonita. Jag blir 18 år detta året och jag kan så länge som alltid minnas att jag sedan liten varit med om övernaturliga saker. Hela min familj, speciellt mamma och jag, är de personer som kan känna av och se väldigt mycket. Min mamma i sig är spåkvinna och har alltid varit det. Jag tänkte att jag skulle dela med mig av en sak som hände sommarlovet 2016 ihop med min kille. Jag och han brukar alltid prata om övernaturliga saker på kvällen då det känns som mest läskigt. Min pojkvän är lika inne i det övernaturliga som jag, så att prata om andar och händelser ifrån min barndom är något han älskar att lyssna på. Vi är alltid lediga på helgen och vi skulle passa min systers son som är 3 år. Dagen rullade på fint tills kvällen kom och lille Emilio, som han heter, skulle läggas tidigt. Han är lätt att väcka och det är inte första gången som han vaknar, men det händer bara i ett rum, i mitt. Denna kvällen vaknade han mer än 5 gånger under en timme, så sista gången jag var inne så valde han att totalt ignorera mig. Och det gick inte att lägga honom i sängen för att få honom lugn. Min kille låg och sov i samma rum. Så jag går ut i köket för att börja göra i ordning någonting att äta åt pojken. När han helt plötsligt springer skräckslagen emot mig. Och tar mig runt benet och pekar in emot vardagsrummet. Jag tar honom i handen och blir själv lite skakig. Men jag är ganska rak och tuff, vilket jag också ville visa mig som. Så jag tog mig ut med honom i vardagsrummet. Emilio stod bakom mig och visade mig ifrån hallen och förklarade så gott han kunde att någon stod där. Jag älskar att skoja runt och gör ofta det med min kille. Så min tanke var att han skulle skrämma mig och förväntade mig att han skulle stå där bakom. Men när jag kommer runt hörnet så möter jag en kall luft som nästan får mig att frysa till is. Och jag förvånas av att det inte finns någon där. Jag tog Emilio i handen och gick tillbaka till köket. Han börjar sakta röra sig in mot vardagsrummet igen. Och den här gången vara mer försiktig. Jag hör Emilio, kanske 1 eller 2 minuter senare, prata, skratta och skoja runt. Jag tänkte att han kanske hade släppt tanken han också. Men när jag vänder mig om för att se efter vad det är han gör, så står han precis vid ingången till mitt rum som han avskyr. Och rummet där min kille då ligger och sover i. Jag ser hur han på något sätt försöker slåss med luften. Samtidigt som han springer fram och tillbaka till dörren. Innan jag hann reagera så flyger ungen så långt in i vardagsrummet. Nästan som en knuff och börjar gråta. Och kryper det snabbaste han kan till mig. Jag reagerade snabbt efter det där. Jag väckte min kille och vi flyttade ut sängen till vardagsrummet. Och sen dess så har Emilio aldrig sovit i det där rummet. Och jag bytte. Ja, vi ska fortsätta med en lyssnarberättelse som har kommit in ifrån en lyssnare som vill vara anonym. För ett par år sedan arbetade jag nattskiftet på ett av de större akutsjukhusen i Stockholm. Avdelningen jag arbetade på var uppdelad i två sektioner, vilket innebar att det nattetid var två sjuksköterskor i tjänst samt en undersköterska som gick däremellan. Det innebar att jag som sjuksköterska var ensam på expeditionen stora delar av arbetspasset. Det var under dessa ensamma stunder som jag upplevde en del saker som jag fortfarande än idag inte kunnat finna någon förklaring till. En natt när jag höll på att städa i läkemedelsrummet gick jag som vanligt bort med soporna till servicehissen som befann sig längst ner i korridoren. Tidigt på morgonen så brukade vaktmästaren hämta soporna där och det var bara vaktmästarna och personalen som använde hissen. Just som jag satte ner säcken med avfall utanför såg jag hur skärmen som indikerar vilken våning hissen befinner sig på lös upp och långsamt närmade den sig våningen där jag befann mig. Eftersom det fortfarande var mitt i natten så blev jag ytterst förvånad då ingen hade anledning att använda hissen vid denna tidpunkt. Dessutom krävdes både särskild behörighet och nyckel för att nyttja den. Och vårdpersonalen hade ingen. Det plingade till och hissen stannade på min våning. Dörrarna gled sakta upp, men hissen var tom. Jag förstod absolut ingenting. Efter någon minut slog dörrarna igen och jag kunde se hur den begav sig neråt några våningar där den stannade. Jag röst till och försökte intala mig själv att det bara varit något fel på den. Just då kunde jag se hur hissen återigen steg. Men istället för att ta reda på vart den var på väg så begav jag mig tillbaka till expeditionen. Jag hade ingen större lust att befinna mig ensam längst ner i en mörk korridor utifall att hissen inte var tom den här gången. Vid ett annat tillfälle så befann jag mig i personalrummet för att ta en kopp kaffe då jag hörde larmsignalen ljuda. Att larmet ljöd var inget ovanligt. Då detta var patienternas sätt att meddela att de behövde vår assistans. Jag vände blicken mot displayen för att se från vilken sal larmet kom. Men till min förvåning stod det dagrum. Jag gick bort mot patienternas dagrum, där måltiderna serverades dagtid. Men där var det helt nedsläckt och inte en människa syntes till. Med ett tryck på återställningsknappen på väggen stängde jag av larmet. Men jag hann inte långt förrän det sattes igång igen. Återigen indikerade displayen dagrum. Och precis som tidigare så var det där tomt och mörkt. Efter att jag återställt larmet en andra gång återvände jag till personalrummet för att dricka mitt kaffe. Jag hann dock bara dricka upp innan det larmade på dagrummet igen. Nu började jag verkligen bli orolig och det var med en klump i magen som jag började gå mot dagrummet. När jag stängt av larmet tittade jag mig noga omkring för att försäkra mig om att ingen befann sig där. Men det var lika öde som förut. När jag kom tillbaka till personalrummet var den andra sjuksköterskan där. Jag frågade henne om hon också hört larmet ifrån dagrummet. Men hon sa att det senaste larmet hon hört kom ifrån sal 4 och det var säkert en timme sedan. Hon skojade och sa att det kanske var någon missnöjd före detta patient som spelade mig ett spratt. Jag log motvilligt åt hennes skämt och kände mig olustig inombords. Efter den natten brydde jag mig inte om att svara på larm som kom ifrån dagrummet. Då jag upptäckte att de ändå upphörde spontant efter ett par minuters ringande. Den sista händelsen inträffade sommartid. Då en del av avdelningen var avstängd. Bristen på sommarvikarier innebar att vi inte var tillräckligt med personal för att kunna ha alla vårdplatser tillgängliga. Larmet ljöd då jag satt inne på expeditionen och dokumenterade. Displayen indikerade att larmet kom ifrån sal 11 och jag svängde runt hörnet ut i korridoren och började gå mot patientsalen. När jag kom fram tryckte jag ner dörrhandtaget för att gå in, men jag upptäckte att det var låst. I samma stund som jag insåg att sal 11 var en av de stängda salarna så började någon banka på dörren inifrån och jag hoppade till av rädsla. Instinktivt backade jag bakåt och då upphörde bankandet. då hördes en röst viska. Precis i örat på mig. Släpp ut mig. Skräckslagen sprang jag tillbaka till expeditionen och jag var tvungen att sätta mig för att hämta andan och smälta vad som just hänt. Jag gick inte i närheten av sal 11 mer den sommaren. MVH, en anonym lyssnare. PS, tack för en fantastisk podd. Jag befinner mig på andra sidan jorden. I ett land som bjuder på fantastiska kritvita stränder, sagolik natur, men också fattigdom och en mycket mörk historia. Gapande svarta hål till fönster stirrar uttryckslöst på mig. Det som en gång var träd är nu döda grenar som sträcker sig skrikande mot himlen. Tusen och en nyanser av grått ger känslan av en svartvit skräckfilm, skriver Sanna på sin blogg efter ett besök i Kambodja. Kambodja blev en fransk koloni år 1863 och var det i 90 år. Då var Bokor Hill ett glittrande palats för fest och glädje. Fransmännen åkte upp dit i bergen för att komma undan den tropiska värmen och den extrema luftfuktigheten. För här var luften frisk och sval och dessutom så hade de bra utblick över sina nytagna landområden. När Bokor Hill byggdes 1925 hade fransmännen styrt landet med järnhand, vilket de också gjorde när semesterstaden Bokor Hill byggdes. Det tog 9 månader för kambodjaner att färdigställa byggnaderna. Kasino, hotell, balsalar och en katolsk kyrka. Och 900 liv förlorades i det hårda arbetet. Men det var bara början. Röda khmererna gjorde Bokor Hill till sitt 1972. Det var numera inte fest och fläd i balsalarna, utan krigstaktik och vapenträning. Pol Potts högkvarter på Bokor Hill kom att vara ända till 1990-talet. Hur många liv gick då till spillo? Hur mycket död orsakade de röda khmererna? Och hur många själar spökar egentligen på Bokor Hill? Välkomna till spökstaden i Kambodja. Efter att ha läst Sannas blogg så kunde jag inte hålla mig. Jag packade en ryggsäck och begav mig mot spökstaden. Jag var först och främst tvungen att se vad det var jag nyss läst om. Och faktum är att det ni nu kommer få höra kom till min vetskap för ett dygn sedan. Jag har riggat mitt hotellrum och gjort mig redo för att läsa in en berättelse som kommer få oss alla att häpna av förskräckelse. Jag har träffat en äldre herre som har berättat om upplevelser som både landets invånare och besökare har upplevt i spökstaden. Tillsammans med en tolk satte vi oss ner på 3 plaststolar och tog allt ifrån början. Det var varmt, som vilken semesterdag som helst här i Kambodja. Men även under solens strålar så spökar det. Den äldre herren tänder en cigarett. Hans ögon lyser av medvetenhet. Nästan som att han kan läsa av oss. Han tittar tomt ut mot staden. Kambodja är inte turistinvaderat ännu. Och till största del så är det invånarna du möter längs med gator och stränder. Fasaden på det stora huset i Bokor Hill är rödorange. Det har sedan länge börjat flagna och den stora byggnaden är som tagen ur en skräckfilm. Här och där sitter fönstergallret kvar. En dörr går fortfarande att öppna, men annars är byggnaden ett rivobjekt. Ett kvarlämnat spökhus. Och någonting fångar omedelbart min uppmärksamhet. Det är när han börjar berätta om en ung kvinna som tillsammans med sin pojkvän backpackade i Asien för cirka 3 år sedan. Det kändes väldigt nära inpå. Jag backpackar inte utan jag är här på semester. Men kanske har du som lyssnar tänkt att göra en Asienresa. Det här kändes som ett bra tema. Det jag nu ska berätta är översatt till svenska. Och det här är en sann historia. Det susar av tak och AC-fläkten på rummet. Utanför hotelldörren hörs människors röster prata i lobbyn. De är på resa. Deras tunga ryggsäckar är packade med nödvändigheter. De ska upptäcka, njuta och se världen i Asien. De är i Kambodja. De började hemma i Stockholm. Daniel och Malin hade träffats på en klubb och varit tillsammans i 3 år nu. De skulle ge sig iväg för att se världen. Den äldre herren som vi kallar för Sao är guide. Han hör väggarna tala som ingen annan. Och han vet precis åt vilket håll du ska vända dig för att hitta rätt inne på Bokor Hill. För $8 så får du en rundvandring där inne, som hittat. Men Kambodja är ett fattigt land. Det stinker sopor. Ett barn passerar över gatan på hårt trafikerade vägar. Ensam, utan mamma och pappa. Och frisörsalongen är ett skjul byggt av plåt och presenning. Sao berättar. Jag skulle guida de 2 ungdomarna och ett till äldre par. Det var runt 10-tiden som vi möttes utanför den här byggnaden. Vilken är den som är mest populär bland turisterna? Googlar du på Bokor Hill så kommer den dyka upp som några av de första resultaten. Här ner till den där trappen så brukar vi alltid börja med att visa respekt för vad vi nu ska inkräkta i. Här finns så mycket hemsk historia och det är viktigt att man tar den på största allvar och att man inte gör platsen till ett rent nöje bara. Därefter ska vi äntra byggnaden och vi går som i ett led. Jag minns att Daniel och Malin gick strax efter mig. Speciellt Malin, den unga vackra tjejen, var väldigt uppspelt. Hon frågade mycket och pratade en hel del med de andra för att försäkra sig om att ingen följde efter. Vi möts först av en öppen spis. Här kan man berätta om hur det tidigare funnits stolar och bord runt platsen där man suttit och värmt sig. Därintill kommer vi till en stor balsal. Och det är här, om någon gång, som man brukar kunna uppleva en hel del. Under vissa perioder händer det såklart ingenting jämfört med ibland då det kan vara spöktimma under varje tur. Men den här gången så var det någonting ofattbart som inträffade. Någonting som till och med skrämde mig och som fick mig att aldrig mer återvända hit. Det berättar guiden samtidigt som han tar ett djupt halsblås på cigaretten. Malin och Daniel vandrade där bakom guiden och kom in i balsalen. Med sig hade de en kamera. Solen strålade in genom de gapande fönsterhålen och Malin ställde sig som en siluett framför solen för att få ett motljus i bilden. Daniel tog fotot när de andra stod bakom honom. Malin ville därefter se hur bilden blev och de alla tittade nyfiket om de lyckats med försöket. Men hastigt så fylldes Daniels ögon med en mycket allvarlig blick. Jag kunde se att killen blev rädd. Han liksom drog mig in till sig för att de ville att jag skulle titta på bilden. Det var helt klart inte siluetten av Malin. Det var som att en eller flera varelser ställt sig runt omkring henne för att posera. Egentligen visste jag att det där var några av andarna som finns här. Men då avfärdade jag det med att det kunde vara träden utanför som hade speglat sig och att vi var tvungna att gå vidare. Men det var då det började låta. Jag minns hur det lät som en stor metalldörr som skrek. Som om den hade en röst, nästan demonisk. Det kom underifrån och alla i gruppen stannade upp, inklusive jag. Min uppgift var inte att skrämma besökarna utan att berätta om historien, så återigen försökte jag få oss att bara gå vidare. Men det var för mycket. Jag minns att vi fick hålla oss för öronen samtidigt som vi försökte lyssna till vad det kunde vara. Det tog kanske mellan 30-40 sekunder innan det upphörde och vi gick vidare. Ingen sa någonting. Det var som att de förstod att det skulle vara så där. Men jag minns även att den äldre herren skrattade och pratade med sin fru. Han trodde nog att vi hade iscensatt det där ljudet. Jag fortsatte att berätta om hur det gick till när man blev av med spökstaden och kom då in på vålnader och väsen som man säger fortfarande finns här. Jag frågade om någon ville besöka rummet högst upp där man ofta upplevt saker som inte går att förklara. Alla ville följa med och vi började ta trapporna mot rummet. Omedelbart så började vi alla hosta. Det var som att vi blivit sjuka på en hundradel sekund. Ungefär som att man andats in rök. Jag minns att den äldre kvinnan till och med fick ta en paus trots att det inte var särskilt långt dit. Därefter började vi se saker och hamnar snart på en annan plats. Hur vi kom dit vet jag inte. Jag minns att det var som någon släckte solen där uppe. Det var som att det helt plötsligt fanns fönster som nu var igenstängda. Så var det för mig i alla fall. Och jag vill minnas att vi alla blev skräckslagna av händelsen. Så det kunde ju inte bara vara jag. Vi yrade omkring där uppe. Och jag försökte säga åt alla att hålla sig lugna. Så att vi inte skulle trampa fel och falla ner för trappen. Så vi stannade upp för ett ögonblick och tog tag i varandra istället. Där uppe hörde vi det där ljudet igen. Men den här gången lät det som att det kom närmre oss. Trots att det inte fanns några som helst dörrar som kunde gnissla där uppe. Ett skratt ekade. Ett skrapande ljud hördes i taket. Och sen var det som att vi föll. Som om vi alla svimmade. Ni tror säkert att jag är helt galen när jag berättar det här. Men det borde inte vara omöjligt att få tag på de där ungdomarna så att ni kan fråga dem själva. Malin, Daniel och det äldre paret stod där inne som förstenade och höll hårt i varandra när allt blev mörkt omkring dem. Luften kändes kallare och en stank närmade sig. De fumlade efter mobiltelefoner i ett försök att tända en kameralampa för att se, men det var förgäves. Snart skulle en varelse, en kraft, en ande eller någonting annat oförklarligt ta tag i dem alla och slita dem mot marken igen utan vidare förklaring. Jag minns hur jag slocknade. Det var precis som att jag bara föll och plötsligt vaknade igen. Det som då inträffade är det många som vet, men få som tror på. Vi befann oss plötsligt i ett annat rum. Vi vaknade alltså allihop. Och det var som att vi blivit teleporterade. Solen lyser som vanligt och byggnaden är tyst i vinden. Ingen sa någonting, utan vi alla rusade ner mot ingången och ut ur huset. Det finns mycket man säger att man både sett och upplevt där. Men det fick mig att alltid säga till resenärer eller människor i min omgivning som jag möter nu för tiden. Don't go to Boker Hill. Efter att ha hört guidens berättelse sitter jag där mållös. Jag försöker rätta vissa översatta ord för att vara säker på att jag hört rätt. Och helt klart så handlar det här om någonting som för honom är sanning. Jag kan tydligt se på mannen hur han pausar och tar sig för bröstet när han berättar. Om vi bara visste vilka de där var som befann sig där inne den där dagen, så kanske vi hade kunnat få se den där bilden och höra någon mer berätta. Var det kanske du som lyssnar nu? Kan du möjligtvis veta vilka de är? Troligtvis inte. För vi vet inte ens om det var svenskar. Vi vet bara att 5 personer blev överfallna av en mörk och stark kraft. Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av mig, Sebastian Krantz, härifrån Kambodja. Tack för att du ännu en gång har lyssnat.